Vi har provkört en Kia med Sting och även ettan på Svensktoppen. Det här är Vi Bilägares podcast. Kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägare och vår podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag har jag redaktionsmedlemmarna Tommy Wahlström och Fredrik Dietz Wikström. Välkomna.
Tack.
Tjena, tjena. Tack.
Tommy, jag börjar med dig. Ja. Du kommer vara, i det här avsnittet kommer du vara någon form av en Kia-korrespondent kan man säga.
Kia-korrespondent Tommy Wahlström, ja det har jag aldrig... Den titeln har jag aldrig haft förut, så det ska bli spännande.
Spännande.
Skriv dit på visitkortet.
Ja. För du har faktiskt provkört två stycken Kia-modeller på senaste tiden. En helt ny och en ny generation, va?
Ja, det blev så den här gången. Men det är inte på samma ställe och sådär vid samma tillfälle.
Nej.
Jag var nere i Portugal och körde den nya versionen av Kia Rio, som då är Kias småbil.
Just det.
Som konkurrerar med Ford Fiesta, Skoda Fabia, Toyota Yaris och så vidare.
Och sen har du också varit uppe i Arjeplog och fräst runt i snön.
Och fräst runt i en helt ny bil från Kia som heter Stinger.
Ja, som är någon form av sportig...
Sportig kupébil, alltså ganska stor femdörrars halvkombi som ska då konkurrera med Audi A5 Sportback och BMW 4 Grand Tourer, heter den så? Eller Gran Turismo, Fredrik, vad heter den?
Nu sätter du mig på plats här.
4 serie GT i alla fall.
Det låter som två olika bilar från samma märke.
Vart vill du börja då? Ska vi börja med Rio eller med Stinger?
Ja, men vi kan väl börja med Stinger. Den är ju lite rolig. Det, är alltså, det var en konceptbil som Kia ställde ut på Frankfurtsalongen 2011 som visade då den här nya GT-bilen och fick väldigt mycket positiv uppmärksamhet. Och då var det väl någon korean som kom på att ja, men vi bygger väl den här då.
Mm.
Och så gjorde man det. Och nu har man börjat då med de första provkörningarna. Och det här var alltså, jag var på ett event då som det kallas uppe i Arjeplog. Så vi höll på och körde på isbanor. Det var jätteroligt. Det är så kul att sladda.
Den här Stinger, den kan fås med både fyrhjuls- eller bakhjulsdrift.
Jajamän, och motorerna då är en V6 med dubbelturbo på 360 hästar. Eller en 2,2 liters diesel som senare kommer som blir aktuell för Sverige. Och i Sverige så tänker man nog också att bara ta in det med fyrhjulsdrift. Man skippar den bakhjulsdrivna versionen för Sverige.
Okay.
För man tänker att ja, Audi säljer väl det mesta de har med fyrhjulsdrift och även BMW nu också numera. Men alltså, den är ju riktigt skoj att köra stor motor med bakhjulsdrift på isbana. Det är ju väldigt roligt, för till och med en medioker bilförare som jag kan ju sladda väldigt snyggt med den.
Du fick några tips, va?
Ja, men alltså det var ju jätteroligt. Vi fick köra den med de här som håller på att prova ut chassit som satt med oss och gav oss instruktioner och utbildade oss, kan man säga. Så det var jättespännande och jätteintressant.
Mm.
Men det är också en rätt trevlig bil, ska jag säga. Den kändes väldigt bra i köregenskaperna. Det är ju då karen som utvecklade BMWs M-modeller. Mm. Albert Biedman, som då Korea har lyckats köpa över. Just. Som då håller på att utveckla chassit för Kias nya Presenta-bilar.
Ja.
Så att de menar allvar med det här. Och han sa det, Albert, när vi satt där i ett litet... Det såg ut som ett lusthus som man hade ställt på isen med en liten kamin i, där vi fick sitta och värma oss mellan körpassen. Och då sa han det att när han kom in så hade man redan börjat jobba på den här Stinger, och då hade man utvecklat en bil som var trygg och stabil och gick rakt fram. Och han sa att det vill inte jag ha. Jag vill ha en bil som är snabb och kul att köra. Så då började han skruva på allting.
Så att den inte går rakt fram.
Jo, den ska fortfarande vara stabil, men den ska också gå och köra på sladd med.
Ja.
Så att, och det gör den nu.
Är det en Optima undertill? Eller?
Det är alltså Genesis. deras prestigelyxmärke som då har en stor sedan som man då har plockat bitar av, bland annat fyrhjulsdriften kommer från Genesis. Och sen så är det väl ett hopkok av ditt och datt. Mm. Och lite nya bitar.
Ja, tyckte du då? Funkar det?
Jag tycker
funkar att, det med det målet de är ute efter? Liksom?
Ja, men alltså jag tror mycket väl att, att Kia kan komma. Nu är det ju så, när man börjar tala om den här typen av bilar så är det ju också prestige som ska in i kalkylen på något sätt. Och då är ju frågan då om man först hade tänkt sig att ha en BMW eller Audi stående på garageuppfarten och istället väljer en Kia, om man tycker att det är ett problem liksom, att inte ha den här typen av tysk varumärke stående där.
Mm. Att det blir samma...
Det kanske inte är samma status riktigt.
Nej, det kanske inte.
Och det är väl möjligt att det kan skrämma vissa köpare. Men alltså, egenskapsmässigt så skulle jag nog säga att jag tror säkert att det här kommer att bli en tuff konkurrent till dem.
Mm. Och det gräver inte lika djupa hål i plånboken heller?
Nej, men det här kommer ju inte heller att bli någon billig bil. Alltså värstingsversionen då, Stinger GT med 360 hästars motorn går säkert loss på 500 000. När den kommer till Sverige i oktober.
Oktober,
ja, okay. Så det är långt kvar. Det här var en väldigt tidig provkörning och det var förseriebilar, så att vi får väl se riktigt, lite grann också hur det ser ut när allting är klart. Liksom. Mm. Finishen var inte riktigt 100 än, men den hinner de skruva till om de vill.
Men de vintertestade där uppe i Arjeplog också, Kia?
Ja, de hade varit där alltså lång tid och kört nu. Och just för att finslipa chassit och inställningar.
När får vi läsa om det här då?
Den kommer i nummer 4 av Bilägare.
Nummer 4, alltså i butik den 7 mars. Mm-hmm. Så det är en liten bit kvar. Ska vi flytta oss till en helt annan Kia-modell?
Lilla Rio, småbilen. Ja. Som ju faktiskt är på gång ut alldeles snart till handlarna. Priset är inte fastställt än på den, men man räknar att den ska börja att säljas i Sverige för någonstans runt 160 000 kronor. Och det är ganska mycket för att vara en småbil i det här segmentet. Liksom. Nya Citroën C3 har jag sett, man har då introduktionspris 119 000 och sådär. Men Rio då kommer att säljas med väldigt mycket utrustning och säkerhetspaket, navigation, ja, luftkonditionering, allt möjligt ingår från start. Den är rymlig. Den är ja, rätt trevlig att köra så länge man inte behöver accelerera eller köra på motorväg. För det sitter en liten, liten klen bensinmotor på 84 trötta hästar. Och den är lågt växlad så att det blir mycket motorsurr på motorväg. Tyvärr en jättetråkig motor som helt sänker denna lilla fina småbil, tycker jag.
Synd.
Du skulle vilja ha en dubbelturbo V6 i den också.
Nej, men sån är jag faktiskt inte. Men på den här provkörningen då, som jag var på i Portugal, där hade man också en liten ny modern trecylindrig turbomotor på 1 liter. Slagvolym som ett mjölkpaket och 100 hästar som var väldigt pigg och glad och trevlig. Så att det finns andra motoralternativ och man funderar på att ta in det i Sverige. Men hittills har man inte lyckats komma överens med fabriken om priset på det hela. För det är ju så att generalagenterna förhandlar då med tillverkaren om prissättning på olika grejer. Liksom. Mm. Och det gäller då att man får ett pris som blir konkurrenskraftigt, för att man säger att småbilsköparna kanske inte riktigt är beredda att betala för prestanda på det sättet.
Nej.
Så att priset är viktigare än... Ja.
Det är ju svårt vad man... Ja, det är en stadsbil, men visst, man måste väl ut på motorvägen någon gång ändå då om man bor i staden.
Ja, jo, och sen så tror jag också... Jag tror att man tänker lite fel, för att jag tror att många som köper en småbil också uppskattar att de är pigga och glada. Liksom. Mm. Och det är ju många småbilar idag.
Ja, att den ska vara liten och lätt och liksom sticka iväg som ett litet skott.
Ja, och Fabia eller Polo eller vad det nu tar med de här moderna små turbomotorerna går jättefint. Mm. Och där ligger Kia lite efter.
Men här har man då, analysen är att, vad ska man säga, mer lull och fin utrustning. Det är viktigare för köparna i det här segmentet då än en... vad ska man säga, piggare motor.
Man tror det.
En klenare motor, kanske en säkerhetspaket i sig.
Ja, det går man vet fort. Aldrig. Och sen så bullrar den så mycket på motorväg så man vill inte gärna köra så fort med
den. Nej, det är också förebyggande.
Men det är ingen dum bil alls. Jag hoppas de fixar det där med motor för att den kommer att tjäna på det. Sen har ju Kia ett S i rockarmen och det är ju 7-årsgaranti. Och man kanske får betala för det i form av högre inköpspris då och dyrare service, jag vet inte. Men det är ändå ett argument, tror jag, för många köpare. Och kanske också många småbilsköpare som köper bil för egna pengar. Att man vet att åtminstone 7 år framåt så
är det lugnt.
Så är det lugnt. Mm.
Ja.
Den tryggheten är nog värd ganska mycket.
Hur går dina bilar förresten, Maria?
Det ska vi inte.
Jag bara frågar.
De går framåt. Ja. Jag får ingen hjälp, men de går framåt. Ska vi prata mer om Kia Rio eller har du någonting mer du kan berätta?
Maria vill inte prata om sina bilar.
Nej, nu tycker jag vi styr bort från ämnet här och berättar att nej, men man kan läsa om Kia Rio och det är numret som är ute nu, va? Nummer tre. Finns i butik nu. Jag fortsätter styra bort från ämnet. Fredrik, du har ju också varit iväg och provkört, inte av samma märke, men du har provkört Sveriges, ja, just nu mest nyregistrerade bil. Volkswagen Golf.
Sveriges mest sålda bil 2016.
Precis.
Mest såld här i januari, tror jag också.
Ja.
Men mest såld 2016. Då kanske man tror att den har ökat i försäljning. Men nej, det har den inte gjort. Den har faktiskt minskat 3%.
Det är alltså Volvo som har minskat så väldigt mycket så att
där är du nog rätt ute. Volvo har nog inte fått snurr på V90-produktionen helt enkelt. Och då trillar man ner från första platsen och då kör Golf förbi, trots att den backar egentligen.
Mm. Och vad är nytt med...
Ja, den har ju fått ett ansiktslyft. En sån här mitt i modellcykeln uppdatering. Mm. Lite nytt utseende.
Ser man någon skillnad på den här gången?
Ja, du har en bild här framför dig, Tommy. Skulle du säga att du ser någon skillnad?
Jag har ändå jobbat med det här i 17 år. Jag skulle säga att nej. Jag vet inte om jag mötte den där på stan, tror jag inte. Jag skulle tänka på att det var en ny Golf.
Maria.
Är det strålkastarna som är lite...
Precis. Där lyser de ju lite så här karaktäristiskt. Så här skarpt, lysdiod, varselljus.
Men hade inte den gamla också någon slags...
De är nya i den här formen i alla fall. De här två C-formade lysdiodslingorna. Mm. Men nej, det är inte jättestora skillnader när det gäller utseendet.
Och bakifrån, är det någon skillnad bakifrån?
Bakhusen har också lysdiodslingor, men annars är det nästan ingen skillnad. En skillnad kan man ju dock påpeka, det är att den här radarenheten som tidigare satt längst ner under stötfångaren,
just det,
har flyttat nu upp till emblemet fram. De sitter under emblemet. Vi märkte ju det på vår långtestbil tidigare, att den här lägre placeringen snabbt grodde igen av snö och is. Så det är en... Ja, det ser lite stiligare ut när det inte sitter en blaffa där nere under stötfångaren. Och så är det ju lite mer funktionellt helt enkelt.
Jag kraschade en sån där antenn på en provkörningsbil. Har jag berättat det?
På en Golf just?
På en Golf.
Jaha.
När jag kom körande så låg det någonting på vägen. Och det var ju köerna här utanför stan, så att jag hann inte med, bara dunkade till. Smack! Så var det något som låg på vägen som då bilen framför hade gränslat och som tog mitt i antennen på min Golf.
Och det var radarenheten?
Jajamän, bye bye.
Ja. Det kanske var fler som gjorde samma sak, ja. Därför de flyttade upp.
Ja, men den var ju ganska utsatt den placeringen, så nu har man rättat till det i alla fall. Men invändigt så finns det lite skillnader också. Där man erbjuder nya pekskärmslösningar. Standardskärmen är nu på 8 tum. Det är ganska stort. Så det finns mycket skärm att peka och swipa på här helt enkelt.
Och funkar det att peka och swipa?
Ja, det finns dels den här standardskärmen på 8 tum. Sen finns det en ännu större på 9,2 tum. Man jagar tum här. Och då ackompanjeras inte skärmen längre av några fysiska knappar eller rattar in till skärmen som det gör, har gjort tidigare och som det också gör på den här standardskärmen. Så där är det bara pek och swipe för hela slanten.
Nej, men du kan gestikulera också.
Precis, det är också
nyhet. Du kan vinka åt din golf.
Det är också nyhet. Det finns en liten infraröd sensor där, så man kan vifta lite framför skärmen och scrolla i menyerna liksom horisontellt och välja radiostation. Och...
Så att man kan köra sin pekskärm alltså utan att få fettfläckar på den?
Ja, det skulle väl vara det som är poängen då. För annars så tycker jag att det kanske inte... Ja, vad är nyttan med den funktionen när man kan på ett enklare sätt bara flytta handen några centimeter framåt och då röra skärmen och enklare sköta funktionerna.
Och vad blir nästa steg tror du? Kommer hela interiören att vara som en stor pekskärm framöver? Är det det som är målet på något sätt liksom?
Ja.
När man tittar på koncepter, de är ju alltid så här avskalade och det är skärmar och det är ju till och med sån här 3D hologramskärmar och allt möjligt sånt där, så att det är väl ja.
Man kan väl konstatera att det råder någon slags läsplatt smartphone-sjuka i bilindustrin. Man tar mycket intryck av de här skärmlösa enheterna och bygger in det i bilarna.
Men en stor nyhet är väl också en ny motor? Mm.
Upsizing, eller right-sizing som Volkswagen-ingenjörerna kallade det.
Jaha.
Man kastar då ut den här 1.4-motorn, eller man har byggt om den helt enkelt och gjort den 100 kubik större. Så nu 1.5 i cylindervolym då. Jag måste säga, det är en jättelyckad förändring.
Mm-hmm. Den funkar bra.
Ja, men supermjuk och... Inte så kul kanske att köra, men finns tillräckligt med kraft hela tiden och ja, jättetrevlig att hantera och känns inte alls högljudd, går tyst. Ens liksom på hög belastning så låter inte så förskräckligt mycket.
Hur stark är den och hur mycket drar den?
Ja, 150 hästar.
Oj.
Och den deklarerade förbrukningen är 0,52 milen. Sen ska den här komma också i en snålvariant som jobbar lite annorlunda. Den har lite annan förbränning. Millercykeln, som Tommy säkert kan redogöra för det här.
Eller inte.
Nej, vi lämnar det. Men det finns mycket att läsa om millercykeln på internet faktiskt. Det rekommenderas. Och den är då på 130 hästar och den har en annan frirullningsfunktion. Så den gör att motorn slår av helt enkelt så fort man släpper gaspedalen. Även den här 150 hästars-varianten har så kallad cylinderavstängning. Och så kan den slå av två cylindrar vid låg belastning.
Ja, just det, att den stänger av. Ja. Ja.
Men den här motorn... Volkswagen har väl insett det att, för man bantar motorerna för mycket så i riktig körning så blir förbrukningen inte så låg som utlovat. Och nu när det ska komma nya förbrukningsmätningar som är... vad ska man säga, närmare verkligheten så kan det få rätt stort utslag. Så nu förbereder man sig lite inför det.
Mm. Vi kommer att få se fler tillverkare tror jag som gör det här nu. Ser över sitt motorprogram och fixar så att man ska kunna få lite bättre värden i de här mätningarna i verklig trafik också. Eller
det var väl någon på Volkswagen som sa att downsizing-trenden är över. Att det går inte längre.
Och det är väl det här ett exempel på då. Samtidigt så finns det också en liters motor, 3-cylindrig till Golf. Så... helt över är väl inte downsizing, vad ska man säga, trenden.
Vad kommer den att kosta då?
Mm, med den här enlitersmotorn kommer den kosta 199 900. Så det är väl sista gången man kan köpa en Golf under 200 000 helt enkelt. Den har ökat i pris här under åren och ja, nu är den uppe på en 200-ring. Mm. Men den här 1.5-motorn, den blir dyrare.
Okay.
Då har man bakat ihop den med ett så kallat GT-paket med lite mer utrustning. Men med den landar priset på 241 500.
Och Fredrik, om du nu tittar in i din kristallkula när vi är klar med 2017 och sitter här i början på 2018, blev då Golf 2017 års mest sålda bil i Sverige?
Det beror väl på Volvo. Det är märkligt att man ska säga det, men fall de får snurr på produktionen. Och jag vet, det ryktas ju om i alla fall att det har varit en del svårigheter i startfasen på V90. Men sen får vi se om försäljningen tar snurr på V90. Och, ja, jag säger kanske. Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga.
Det är jättesvårt att säga. Och provkörningen av Golf kan vi läsa i... Nummer 4.
Det finns mycket provkörningsmaterial.
Ja, nummer 4, den som också kommer ut den 7 mars. Något annat som vi kan läsa om i samma nummer är när du, Fredrik, provkörde Toyota Prius som laddhybrid.
Just det. Nya Prius har fått sladd helt enkelt.
Mm-hmm. Mina klimatvänliga vänner som kör laddhybrid Prius idag är väldigt spänt på att läsa den provkörningen, kan jag berätta. För de blir galna varje gång bensinmotorn startar, och det gör den rätt ofta på deras Prius laddhybrid som de har.
Den det var ju lite av kruxet med den förra modellen av Prius laddhybrid, att här har man köpt en bil som ska kunna gå på el, men i alla fall under vinterhalvåret så alltid när man startar bilen så går den här bensinmotorn igång för att värma kupén. För man hade ingen annan värmelösning så att säga, så att man använde bensinmotorn. Även om den bara gick på tomgång så användes den för att värma kupén.
Men hur blir det nu då?
Nu blir det så att man har ett annat värmesystem, en varmluftspump, värmeväxlare som sköter klimatiseringen. Och det ska då vara betydligt effektivare enligt Toyota. Och man ska kunna köra bilen även med värme så att säga på vintern och inte starta med sin motorn. Och den andra stora nyheten jämfört med förra Prius laddhybrid är att batteriet har blivit mycket större. Jag kan tänka mig att de dina kompisar där, man kom inte så långt
man
förra
kom
gången.
Inte så långt, nej. Nej, det är sant.
Då var batteriet på 4,4 kWh och nu har man dubblat den kapaciteten, så 8,8. Och i körcykeln för laddhybrider, som är väldigt generös, då kommer man 63 km.
Fast det gör man ju inte i verkligheten.
Det gör man inte i verkligheten, och Toyota har faktiskt insett det också. Så den siffra man kommunicerar är, vad säger man, upp till 50 km. Eller över 50 km tror man säger. Och hur långt vi kom, så det kan man ju läsa om i nästa nummer av bilar.
Exakt, där får man all information.
Men det finns lite, eller det finns mycket att säga om den här bilen. Den är intressant ur många aspekter.
Den har väl en liten special gimmick, grej att man, precis, kan utrusta den med.
Det är som första produktionsbil, så kan man då ha en solcellspanel på taket som bidrar med extra räckvidd. Nissan Leaf har haft en sån här panel tidigare, men då har den bara drivit 12-voltsbatteriet. Men den här ger helt enkelt extra räckvidd.
Ja, alltså den laddar upp batteriet.
Precis, direkt. Så den är kopplad till ett lite mindre batteri som när det är fyllt lastar över strömmen till det större batteriet. Så om bilen står parkerad utomhus under dagens alla soltimmar i genomsnitt över ett år, då ska man kunna få 5 km extra räckvidd om dagen.
Ja, om dagen i alla fall, inte 5 km per år.
Nej.
Hur känns det att köra då?
Ja, du är gammal Prius-chaufför, så jag tror att du skulle känna igen det ganska mycket. Det är väl inte den mest engagerande bilen att köra, men att såsa omkring med så fungerar det ganska bra. Och man märker verkligen att det här hybridsystemet är väldigt effektivt. Den liksom jobbar hela tiden för att sänka förbrukningen, minimera tiden man måste använda bensinmotorn. Och det känns verkligen. Och när man tittar på färddatan och siffrorna där, så ja, jag tror man kan köra den här bilen ganska snålt. Även fast man inte har en fulladdad med el. Ja, då kör man ju den utan att förbruka bensin.
Och som gammal Prius-chaufför kan jag ju vittna då om att man blir ju skadad efter ett tag i den här bilen. Liksom, i den här typen av bilar. För att man sitter ju till slut och tittar nästan hela tiden på
jagar
den där skärmen.
Man
och jagar liksom millilitrar och watt.
Så det finns en mätare som man nästan har blicken fixerad på hela tiden. Det är som en, vad ska man kalla den? En varvtalsmätare nästan. Fast de här motorerna varvar ju inte upp. Men vad ska man säga? Den visar hur hårt man ska gasa hela tiden för att det ska gå så effektivt som möjligt. Och man blir lite förvånad egentligen att man ska gasa rätt hårt för att komma upp till marschfart. Och det hjälper bilen mer. Och sen ska man då rulla på marschfart istället för att sega sig upp till den farten.
Okej. Lyser det rött då när man inte gör som man ska? Eller?
Precis, man ska hålla sig...
Då får man
sig,
en liten stöt från det här mindre batteriet.
Precis, man ska hålla sig inom det blåa området på den här mätaren.
Blå, okej.
Hoppar upp en arg japansk ingenjör ur baksätet och smackar till den på svålen. Ja.
Men det finns lite problem med den här bilen. Och Man blir lite fundersam när man ser hur den är paketerad, måste jag säga. Den känns nästan inte som den här bilplattformen var byggd för att lasta in så här mycket batterier.
Hur menar du då?
Den har ett väldigt stort batteri och som minskar bagageutrymmet väldigt, väldigt mycket. Jag tror lastgolvet var höjt 16 cm och det finns inte så mycket kvar efter det. Och det är en ganska stor bil det här.
Och sen är det 4,60
lång någonting.
Ja, förlåt. Och sen är det bara två säten i...
Det är ytterligare en konsekvens. Man har tvungen att kasta ut en plats i baksätet helt enkelt. För man upptäckte att man kom upp till, vad ska man säga, viktgränsen för vad den här bilplattformen klarar av att hantera. Så då fanns inte, vad ska man säga, viktutrymme eller utrymme att ha en tredje plats i baksätet. Och det får lite andra märkliga konsekvenser också. Det här soltaket till exempel, det väger ju en del att installera det. Det kostar förresten 18 000 extra.
Och det hade ett eget batteri också, eller?
Ja, det har också ett eget batteri, ja. Så där bidrar det med vikt där också. Men om man köper det här soltaket, då försvinner lite annan utrustning för att liksom kompensera vikten som, jaha, soltaket bidrar med.
Alltså soltak med celler på?
Precis, ja, det är, precis. Inte en sollucka, solcellstaket. Ja. Men då försvinner utrustning. Då försvinner bland annat head-up display, alltså den här vindrutedisplayen.
Okay.
Då sparar man några gram där. Döda vinkelvarnaren, en säkerhetsfunktion egentligen. Den kastar man ut också för att kunna få utrymme att få in den här solcellspanelen i...
Men hur mycket kan en sån väga då?
Ja, men det är för att man har kommit så nära gränsen för den här bilplattformen klarar helt enkelt. Så ja, det känns lite sådär.
Men det känns som man har slarvat lite då, eller?
Ja.
Det känns som att man inte har tagit med sig nog med pengar till affären och måste stå där och plocka bort grejer. Man ska betala. Ja, men ta den här gurkan också. Nej, det behöver jag inte. Jag ska bara göra sallad. Men,
så pinsamt.
Väldigt bra liknelse. Ja, men det känns lite nödlösning. Men ja, som med hela den här paketeringen i åtanke så, ja, vanliga Prius framstår som ett lite vettigt alternativ, måste jag säga. Men,
ja. Men om man är hardcore klimatvän och verkligen inte vill att motorn ska starta när man åker och handlar, då?
Ja, då är den kanske ett alternativ. Men det finns ju andra laddhybridalternativ också som inte är förpackade. Jag skulle säga att det är rätt dåligt förpackat, så... Ja, man får överväga hur mycket utrymme man behöver helt enkelt. För den här bilen har ju andra förtjänster, alltså det här effektiva hybridsystemet.
Spännande. Ja, som sagt, läs mer om det i nummer 4 i butik 7 mars. Vad händer annars? Vi kan prata om vad som händer just nu där ute i bilvärlden. PSA, alltså Peugeot och Citroën, har ju funderar ju på att köpa upp Opel från GM. Och vad kan det innebära? Analysera.
Jag tror att GM är säkert rätt nöjda med att bli kvitt Opel och Vauxhall. Jag tror inte GM ser att Opel och Vauxhall har någon stora kommer att vara någon stor kassako i framtiden. Opel går väl jämnt upp nu, tror jag, men det är knappt. Och då har det varit ett väldigt bra bilår i Europa i år.
Samtidigt ska man komma ihåg att General Motors bygger många bilar runt om i världen på Opel-delar, kan man säga. Alltså det här Buick-märket som man har framgångar med runt om i världen, Kina bygger ju till stor del på Opel-komponenter. Så där kommer man ju mista, vad ska man säga, den delen. Men man har ju förlorat pengar i Europa hur länge som helst, inte minst när Saab var inblandat.
Hur är det med Chevrolet, Volt och Ampera E? Vem är det som har plattformen där?
Ja, det är ju gemensamt mellan...
Det är gemensamt, ja. Mellan den här elbilen.
Ja, just det. Kanske inte blir någon Ampera E i så fall.
Nej.
Det kanske skiter sig.
Ja, man har ju dragit tillbaka Cheva ju från europeiska marknaden. Ja. Så man överger Europa. Det finns inga möjligheter att tjäna pengar där.
Nej,
det är väl den analysen man drar.
Ja.
Och PSA är lite köpsugna på andra ställen också. De är ju intresserade av att bli majoritetsägare av malaysiska Proton.
Just det.
För att liksom stärka närvaron i Sydost, Asien. Men en del av det här Proton som det verkar som att PSA inte är lika intresserad av, men som Volvos ägare Geely är intresserad av, det är Lotus, sportbilstillverkaren. Så att Volvo och Lotus skulle kunna bli någon slags styrsyskon i framtiden, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Nej, om Geely tycker att sportbilsmarknaden finns väl egentligen ingen mening att vara på idag. Det finns väl inga pengar där liksom. Och det går ju väldigt bra för Volvo. Lite mindre bra för vår långtest Volvo dock. Har ni hört?
Ska vi säga?
Ska vi säga? Ja, men vi måste ju berätta. Vi har ju redan skrivit i tidningen.
Ja, okej.
Okay. Att vi har ju läckage i bakluckan. Det läcker in vatten.
Mm.
Nya V90.
Jag skulle fått provköra den. Jag har inte kört en V90 än. Jag känner mig väldigt efter alla andra. Mm. Så skulle jag precis få provköra den. Och så, nej, det får du inte. Den ska in och fixas. Eller den ska ses över. Då var den här bakluckan då som tar in vatten när det rinner uppifrån. Eller, ja.
Ja, och när man kör. Liksom. Men inte bara när man står och sprutar med högtrycksvätt på den. Utan när man kör så läcker det in vatten. Så Volvo håller på att utreda det där nu. Men jag åkte förbi en V90 på E4 här förut en kväll. Som då en del av bakhusen hade slocknat på. Och då tänkte jag, aha!
Vatten, kortslutning.
Kan det vara vatten där också?
För det är väl inget att man måste vrida om någonting, va?
Nej. En del av lamporna lyste, men den här liksom
det var bara
tvärgående.
Okej,
grejen i mitten var slockt. Mm-hmm. Men det kan ju vara fel på just den bilen. Men, eller också är det här typ...
Är det barnsjukdomar här?
Vi får se. Volvo utreder nu vår baklucka.
To be continued.
Fortsättning följer.
Men du måste ju få köra Volvo, Maria. Det måste vi fixa.
Ja, det ingår i allmänbildningen,
ja, tycker jag. Nya V90 ingår i allmänbildningen.
Ja.
Får jag skvallra lite?
Ja.
Jag har ju varit på årsmöte med årets bil.
Ja, just det. Det har vi.
Och där så fick jag chansen att köra S90 Twin Engine. Alltså laddhybriden.
Mm.
S90.
Just det. Du la upp en film om det på Facebook. Ja. Där du bland annat mycket bra öppnar bagaget.
För att visa. Och visar att det är som vanligt.
Det är platt.
Där har man packat in batteriet i kardantunneln.
Priusingenjörerna borde åka på studiebesök till Göteborg.
Till Göteborg. Jättetrevlig bil. Alltså. Den är 200 kilo tyngre än den vanliga och det känns. Mm. Att det är ju en rejäl kluns, tänkte jag säga, fast den är inte klunsig heller, men det känns att den är tung. Men det är en jättehärlig känsla att susa fram där i 90 knyck och det är alldeles tyst liksom.
Mm.
Så det ska bli intressant att se.
Mm.
Den kommer framåt sommaren.
Okej.
Okay. SUV 90. Men det blir dyrt alltså. Över 600 000. Ja.
Det är en del.
Det är en del.
Men då ser man det här mer som topp-topp-modellen då?
Topp-topp-modellen, ja, över 400 hästar ger ju då tydligen tillsammans. Oj. Så att det kommer så småningom någonting mer plånboksanpassat också.
Mm.
Men inte än.
Jag kan flika in priset bara på Prius. Jag tror inte vi nämnde det. 377,9.
Ja, det är lite skillnad.
Så då får man två Prius mot en Volvo. Mm.
Just det. Och anledningen till att du fick att Volvo var där med den här laddhybriden, det var ju att Volvo tävlar också i årets bil.
Volvo är ju en av finalisterna.
Ja.
Och förra året så kom man ju tvåa med XC90. Mm. Och blev då slagen av Astra.
Mm.
På målsnöret tänkte jag säga, men det skilde rätt många poäng, så att det var inte så. Men vi får se hur det går i år.
Nu är det S/V90 som tävlar. Jajamän. Mot vilka andra finalister?
Man möter då Mercedes E-klass, Alfa Giulia, Peugeot 3008, Toyota CHR, Nissan Micra och Citroën C3.
Du ska väl lägga din röst, slutliga...
Ja, jag ska rösta röster. På måndag eller tisdag, tänkte jag.
Ja, vet du vad du ska rösta då?
Jag har inte bestämt mig än.
Du har inte bestämt dig?
Men det kommer nog i helgen, tror jag, till mig.
Ja, ja. Det är starka kandidater.
Det är väl lite blandat, ska jag säga.
Ja.
Jag har väl några som jag tycker är riktigt intressanta och kanske någon som jag tycker är lite mindre intressant.
Men, just det. Ja. Och hur det går får vi veta i början av mars då på...
På bilsalongen i Genèves första dag där den 6 mars är det väl som det avslöjas. Och klockan 3 är själva evenemanget där i Genève och jag tror att vi brukar försöka lägga upp så att vi kör en livestream på hemsidan från det där.
Mm. Just det.
Så att man kan följa det här live på vår hemsida.
Det ska vi knåpa ihop.
Ja,
jag har ju provkört en av finalisterna. Ja,
ja just det. 3008 har du åkt
i. Som vi även har som långtidsbil. Den fick jag provköra.
Vad tyckte du om den då?
Nej, men jag tycker den är bra. Jag gillar den.
Hur sitter du?
Jag sitter bra. Jag har hört att andra inte sitter så bra, men jag sitter bra och det, jag tycker den är pigg på motorvägen. Liksom det,
och den är ganska tyst.
Ja, det är den. Ja. Jag tycker ratten förstår jag inte. Nej, varför ska ni hålla på och göra dem inte runda? Jag fattar när man liksom ska ha svängt och så håller man tillbaks liksom för att vänta på tillbaka snurret och då får man ju så här slag på handen. Det tycker jag inte är bra. Sen vet jag inte om ni tänkte på det i vintertesten, men jag tycker stolsvärmen är jättevarm. Alltså även på det lägsta. Den har ju 3 lägen.
Uh-huh.
Och det lägsta är liksom så här obehagligt varmt.
Jag kommer inte ihåg hur stolsvärmen var på den, men däremot den vanliga värmen var ju skitdålig.
Ja,
är inte det att du sitter och fryser så mycket?
Ja, det blir så, sån skillnad kanske. Så, nej, jag vet inte. Men jag tyckte att när det ändå finns 3 lägen så borde det kanske vara lite...
Mm. Den ska värma genom skoteroverallen.
Ja. Ja, det kanske är lite så.
Vad men, tycker du om det här liksom skärmgrejerna? Så då?
Jo, men jag förstår mig på det.
Mm.
Efter ett tag förstod jag mig på det.
För den har ju en pekskärm och sen har den då en massa som nästan pianotangenter under.
Pianotangenterna. Jag förstod inte att det är under. Att det, jag trodde så här att ja, okej, om jag ska ta det ovanför då trycker jag uppåt. Och om jag ska ha det nedanför trycker jag pianotangenter ner. Men så var det inte. Det är ju en rad till där under också med svarta knappar.
Som man inte som ser om man inte vet om att de finns där.
Ja. Så det tog ett tag.
Fransk ergonomi.
Jag tycker det funkar bra med det här Apple CarPlay, Android Auto grejset liksom, spela musik och så. Det är inga problem. Men farthållaren sitter ju jättedumt bakom. Mm,
just det.
Det var kanske en dum idé att jag tänkte så här när jag redan satt och körde att ja, nu ska jag prova det här. Och så bara, jaha, jag ser inga tecken eller någonting bakom ratten överhuvudtaget. Liksom. Det var helt omöjligt att se. Så att det fick jag ju läsa instruktionsboken innan jag förstod mig på vad jag skulle göra.
Men du har ju kört Kia Niro också.
Ja.
Vad tycker du om den då?
Den...
För den är ju nästan lite jämförbar.
Men lite mindre.
Lite mindre, men fortfarande crossover-stuket. Lite
nej,
så.
Det är inte. Tycker inte jag.
Men är den så
nej,
hög? Då?
Jag tycker jag sitter jättelågt. Alltså jag får ingen sån känsla överhuvudtaget i den. Jag tycker jag sitter väldigt nära vägen och att jag känner varenda hål i vägen också, tyvärr. Och den är väldigt högljudd på motorvägen. Mm. Och tung. Man måste liksom vara med och parera, alltså börja gasa när man ser ett krön för att den kommer tappa fart.
Men du ska prova och ställ den i sportläge istället ska du få se.
Ja, jag får väl göra
för,
det.
För man har gjort, jag håller med, man har gjort motorstyrningen så här extremt seg i normal ekonomiläget liksom, ekoläget.
Mm.
Men om man slår om den till prova slå om det sportläget
ska
du se.
Jag ska slå om idag.
Får du se vad som händer. Mm. För det är verkligen åt helt andra hållet.
Tips från Kia-korrespondenten.
Ja. Ha koll på allt med Kia.
Nej, men jag var med på vintertestet. Jag har faktiskt kört bilarna lite grann.
Ja, nej, men det ska jag prova. Och jag tycker farthållaren är bättre på det här. Den lösningen är bättre. Däremot har jag tänkt på att man byter ju låt på fel sätt om man lyssnar på någonting. Alltså på ratten. Ja, men om ni är ute och kör och ska byta låt och så har ni ett reglage som är som en sån här
VIP.
Mm. Skulle ni, om ni ska ha nästa låt, skulle ni liksom trycka ner eller trycka upp?
Upp.
Nej, Skulle du? Fredrik, skulle du också göra det? Nästa logiskt.
Nästa framåt är upp.
Jag tycker det mest logiska är att ha den åt anliggande, så att säga. Men, ja, vad fan.
Okej, där föll min kes. Men alltså...
Kia-korrespondent Tommy
Åström. Kia-korrespondent
byter. Nej, men jag är nog med dig. Jag skulle nog köra neråt. Alltså.
Det är enklare att byta neråt. Mm. För att jag tycker det är jätte... Man byter alltså
uppåt i listan, uppåt. Höj volymen uppåt.
Ja, men jag ska ju vidare i listan.
Ja, vidare, nästa uppåt. Tillbaka, neråt.
Nej, jag håller inte med.
Men borde det inte vara vänster höger på sådana reglage då?
Jo, det borde väl vara det.
Det beror på hur man har ratten.
För det svänger höger, då blir det ju rätt.
Så. Ja, så det gäller att vara konstant högersväng när man ska byta låt.
Vänta, jag ska bara byta låt.
Nej. En bra minnesregel.
Har du kört något mer långt i spill?
Nej. Det är de jag har fått prova hittills. Det skulle ju varit V90 då, men den fick jag vänta med. Just det. Fredrik och Tommy, ni ska hem och packa era väskor för ni ska åka iväg till Genève snart.
Ja, inte nästa vecka, men veckan därpå så är det ju stor bilsalong och där väntar ju en bil som är väldigt spännande för Sveriges del. Eller hur, Fredrik?
Eller Europa också, eller världen.
Nej, satsa stort.
Men det är faktiskt den mest sålda bilmodellen i Europa i det här segmentet. Tror man kanske inte.
Och vilken är det då?
Ja, men det är ju nya Volvo XC60 som ska visas då på bilmässan i Genève.
Just det.
Ja, det ska bli spännande att se.
Mm.
Den bygger på samma grundteknik som V90 och XC90. Så nu bygger man en liten högbyggd bil på, med samma komponenter. Eller nästan samma komponenter. Får se vad det blir för nyheter där.
Mm.
Kanske är någon landvinning på säkerhetsområdet. Eller jag vet inte hur de med drivningen. Fäller kommer något nytt där också. Eller får man lyfta över samma. Ja, det kommer ju bli de här Skövde-tillverkade fyrcylindriga motorerna. Men ja, vi får se vad som händer där med elvision.
Man har ju pratat om trecylindrig också.
Det har man också pratat
elstödd om, ja. Maskin på något sätt. Men ja... Vi får se.
Mm, absolut. Det kanske blir temat för nästa podd.
Genève-salongen.
Mm.
En sammanfattning av Genève-salongen.
Mm.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag vill passa på att påminna om att ni kan läsa de senaste nyheterna på vår webb. Och så finns vi på Instagram också. Och på Facebook. Tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er och kör försiktigt. Så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej, hej.